Hur det förhåller sig med himmelriket kan man också förstå av berättelsen om mannen som for utomlands. Han samlade sina tjänare och gav dem i uppdrag att förvalta hans förmögenhet medan han var borta. Till den ena gav han 5000 kronor. Och till den andra 2000 kronor. Och till den tredje 1000 kronor. Allt i proportion till deras förmåga sedan resan. Mannen som hade fått 5000 kronor började genast köpa och sälja och tjänade snart ihop ytterligare 5000 kronor. Mannen med 2000 kronor gjorde likadant och tjänade ytterligare 2000 kronor. Men mannen som fick 1000 kronor grävde en grop i marken och gömde pengarna där för att det skulle vara i säkert förvar. Efter en lång tid kom deras arbetsgivare tillbaka från resan. Han kallade då på männen och gav dem redovisa pengarna. Den man som hade fått hand om 5000 kronor gav honom 10000 kronor. Då berömde hans arbetsgivare honom för sin pålitlighet. Du har förvaltat denna summa väl, sa han till honom. Därför tänker jag nu ge dig ett större ansvar. Jag bjuder dig till min fest. Sedan kom mannen som tagit emot 2000 kronor och redovisade. Du gav mig 2000 kronor att förvalta. Nu har jag fördubblat dem. Utmärkt, sa arbetsgivaren. Du är en god och ansvarsfull tjänare. Du har troget förvaltat din lilla summa du fick. Därför tänker jag ge dig mycket mer. Och så bjuder jag dig till min fest. Sedan kom mannen med 1000 kronor och sa: jag vet att du är en sträng man och jag tänkte att hur mycket jag än tjänar dig så tar du ifrån mig. Jag vågade inte att ge mig in i några som helst affärer. Därför grävde jag ner pengarna i jorden. Här får du dem tillbaka. Men hans arbetsgivare svarade: du late bedragare. Eftersom du visste att jag skulle kräva mer än du hade fått, borde du åtminstone satt in pengarna på banken så att jag kunde få ränta på dem. Ta ifrån honom pengarna och ge dem till den man som har 10 000 kronor. För den som väl använder det jag fått ska få mer och han ska få leva i överflöd. Men den ansvarslöse ska bli fråntagen till och med den lilla summan. Den lilla ansvaren har. Kasta ut den odlugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska han gråta och skära tänder i sin förtvivlan.
Varsågod och kom upp här hela dramateamet. Vi får ge en ordentlig applåd. Och Ebba också som läste och alla ni som har varit med och spelat. Och det var alltså dagens bibeltext från Matteus 25 som ni gjorde så fint för oss. Varsågod och sitt ner och nu får ni ta över hattarna om ni vill.
Höstens tema här i församlingen kommer att vara gåvorna. Efter att i våras har gått börjat gå på den här vägen som ni kanske minns, så har vi upptäckt att en förutsättning för att vi ska kunna gå vägen med någorlunda styrfart, det är att vi får göra det utifrån de gåvor som är våra. De förutsättningar som vi har. Igår på upptaktslördagen så berättade jag om hur jag och Mia, när vi i somras var med på Hönökonferensen, bodde hos ett äldre par som hette Uno och Ulla-Britt. Och Uno och Ulla-Britt, de hade verkligen fått tjänandet som en gåva. Speciellt den här mannen Uno. Varje morgon, tidigt så var han uppe för att göra frukost i mattältet. Till alla som medverkar och till alla som vill köpa sig en matbiljett under hela konferensen. Sen var han i mattältet egentligen hela dagen fram till eftermiddagen. Såg till att alla fick middag också. Sen två dagar under den här veckan så kliver han upp jättetidigt på morgonen. Jag vet inte hur tidigt riktigt, när fiskbåten kommer in. Tar emot massor med lådor av makrill och sitter och rensar så att alla på konferensen ska få färsk makrill till middag. När jag och Mia kommer hem då sent på kvällarna efter nattmötena, så brukar det stå nyplockade, en skål med nyplockade jordgubbar och smultron. Och det står en lapp att det finns glass i frysen om vi vill ha. Eller, och så står det en stor skål med färsk frukt åt oss. Alltså han äger en oerhörd tjänande skåva. Och då tänkte jag så här. Om vi skulle under konferensen byta plats på gåvorna. Att till exempel Niklas Pienso, som ni vet ska börja i Philadelphia i Stockholm. Och Uno skulle byta plats. Så tänkte jag att på kvällsmötena under predikan så skulle det antagligen bli en aning mindre klockren predikan om Uno höll den än om Niklas gjorde det. Och jag vill inte ens tänka tanken på hur makrillen skulle smaka om Niklas skulle rensa den och inte Uno. Så var man på rätt plats. Därför är temat för den här hösten våra gåvor. Att spika på kyrkan är en minst lika viktig gåva som att predika. Att predika, det är en minst lika viktig gåva som att spika på kyrkan. Så alla gåvor är lika viktiga. Och enligt Bibeln är inte den ena gåvan viktigare än den andra, utan poängen som Bibeln lyfter fram gång efter gång är att gåvorna ska bygga upp gemenskapen. Bygga upp församlingen. Och den som har fått gåvan att hamra gör ju det med lätthet. Och den som inte har fått den gåvan får kämpa desto mer. Så får vi liksom vara i funktion i de gåvor som är våra, så kommer också verket att gå mycket lättare.
Så naturliga gåvor. Såna där som är så väldigt, ja, faktiskt det som ordet säger. Men rätt naturliga. Vad gör du, Patrik?
Jag glömde raka mig i morse.
Okej. Okay. Ah, ja. Jag har inga problem med sånt. Känns det kanske inte helt naturligt just när vi ska prata om de naturliga gåvorna att du gör det. Men det spelar ingen roll. Vi kör vidare. Du. Det här måste ju verkligen vara en gåva. För jag menar, det är ju liksom inte ens halva svenska befolkningen som har möjlighet att raka sig i ansiktet. Och dessutom många av dem som kanske borde raka sig i ansiktet, de gör inte. Antingen för att de är stolta över det de har i ansiktet, eller så gör de det för att de tycker att det är för lite det de har i ansiktet. Så att det här kan kännas... Ja, ja, okej. Mm, ja, varsågod. Kanske finns fler som vill använda sina gåvor. Ja. Vad sa du? Du är urduktig, Patrik. Jag skulle aldrig... Alltså, du har inte... Samma hand? Nej, det kan man inte göra. Kan inte raka dem med båda händerna, Patrik? Det är en omöjlighet. Nej. Nej, Patrik, nu ska jag göra det med oss. Skärp dig. Ta tillbaka och gör det andra handen. Det är alltså helt omöjligt. Man kan inte raka sig med två händer. Förstår du hur jobbigt det här kommer bli nu, Patrik? Här sitter massvis med män som bara önskar att de kunde raka sig, att de hade skäggväxt. Sen sitter du här och kan raka dig med båda händerna. Det är ju hur pinsamt som helst. Micke, kan du fixa lite med ljudet så vi får bra ljud här? Har vi bra med pengar, eller?
Ja, det kommer in bra här. Det står en stor kista där, så kanske kan fortsätta, men... Det kommer in hela tiden. Det är svårt innan jag räknar.
Bra. De naturliga gåvorna, de är faktiskt naturliga. Det är de där som är enkla för oss. Typ att kunna raka sig med båda händerna. Eller att kunna räkna pengar, spela, städa. Det finns någonting som kan vara farligt med de naturliga gåvorna. Och det är en farlig sjukdom. Den heter avundsjukan. Man kan bli avundsjuk på att någon kan raka sig så otroligt bra. Någon som kan räkna, någon som kan göra ljud. Men det finns ett piller mot avundsjuka. Det heter tacksamhetspillret. För de naturliga gåvorna, de har vi faktiskt tillsammans. Vad snyggt det blev, Patrik! Tänk att det också finns människor som har en speciell naturlig gåva när det gäller att undervisa barn. Och David, nu ska du få ta med dig alla barnen till söndagsskolan. Ha det jättebra där. För tänk att det också finns människor som har det som en speciell gåva. En naturlig gåva.
Jag glömde vatten, så det blev lite svårt att raka sig.
Ska man ha vatten också?
Så minnet är inte min naturliga gåva.
Men du, det var alltså två händer, Patrik. Det är ju helt omöjligt. Man kan inte ens skriva med den andra handen än den man brukar skriva med.
Du, Ingrid.
Ja?
Det finns ju naturliga gåvor.
Ja.
Så finns det fler gåvor också.
Ja, men du, jag tänkte kanske vi ska öppna ett paket om...
Ja, just det.
...naturliga gåvor.
Ja.
Kanske, Christer, vill du öppna ett paket eftersom du ändå är här?
Se om han har en gåva att öppna paket.
Det känns ju väldigt naturligt faktiskt. Jag tror att du kan ta och hälla det innehållet i den här faktiskt. Det skulle kännas naturligt. Tack.
Markus berättar för oss om en kvinna i sitt 12:e kapitel. Så skriver Markus: Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Det är väldigt avgörande, så väldigt avgörande, hur vi ser på det vi har fått. Det bland annat lär oss den här berättelsen som vi såg dramat utspela sig om talenterna. Hur behandlar vi det vi har fått, det som är vårt? Allt det materiella överflöd som vi har fått i detta underbara land, Sweden. Också det är gåvor som vi har fått, materiella gåvor att förvalta. Hur ser du på din bil, ditt hus, dina pengar? Är det dina? Eller är också det gåvor som du har fått och fått att förvalta? Ja, så ser Bibeln på det. Förutom de naturliga gåvorna, Ingrid, som vi har fått i våra liv, gåvan att raka sig till exempel, så har vi också fått materiella gåvor att använda. Som sanna förvaltare är vi, precis som tjänarna i berättelen, satta att förvalta alla de gåvor vi bär på. Och här inkluderas också de materiella. Hur väljer vi att använda dem? I inledningen av gudstjänsten så läste Ingrid texten från 1 Korinthierbrevet, där Paulus skriver om de andliga nådegåvorna. Och där står det om hur vi till addition till det naturliga kan få nådegåvor. Det ord som används i grekiskan för nådegåvor är karismata. Och det betyder ordagrant en gåva som ges av oförskylld godhet. En gåva som ges av oförskylld godhet.
Du, i våran familj, där finns det faktiskt en som heter karisma som tredje namn. För jag tror att alla barn är en gåva. En vare sig de heter eller inte, så är de ju faktiskt det också, eller hur? Mm. Oförtjänt.
En oförtjänt. Frälsningens gåva kallar Bibeln för karismata. Det hjälper oss, tänker jag, att förstå karaktären på nådegåvorna. De ges oss av oförskylld godhet. Det är ingenting jag kan förtjäna genom att leva ett speciellt fromt liv eller vara god. De ges mig som en gåva. Dessutom har de, precis som frälsningen, har de alltid en frälsande effekt. Det är så man känner igen nådegåvor. De räddar människor. De bygger upp gemenskapen. De leder, precis som frälsningen, alltid till liv. Det är nådegåva. Och nådegåvornas funktion, det är att skapa liv i gemenskapen. Liv i församlingens gemenskap. Men till skillnad från de naturliga och de materiella gåvorna, så är de ju till för att skapa liv liksom bortom det naturliga. Alltså det är inte gåvor som vi föds med, utan de ges oss efter frälsningen. Efter det att vi tar emot Gud i våra liv. Och i de troende, i alla troende, så har ju anden sin boning. Han bor i alla oss. Alltså, Gud flyttar in, anden flyttar in i våra liv när vi tar emot Jesus. Och i den processen så skänks vi också andliga nådegåvor. Vad var det Ingrid läste? Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Hos alla. Vi har alla fått en eller flera andliga nådegåvor. Gåvor som getts oss av oförskylld godhet. Och dessa har vi fått av en enda anledning. Det är att vi ska använda dem i Guds rike.
Jag läste också om kroppen. Bibeln ger oss ju bilden av kroppen när den vill beskriva församlingen bland annat. Du och jag är relationsvarelser. Vi skapade till det. Skapade för gemenskap med Gud och skapade för gemenskap med varandra. Du behövs i kroppen. Och styrkan för oss, det är ju inte vad vi kan göra ihop, utan styrkan är ju vad vi är tillsammans. I kroppen, där är en del delar synligare än andra. Men därmed så betyder inte det att de är finare eller bättre eller användbarare. Och det är faktiskt likadant med gåvorna. Varje kroppsdel, varje gåva är lika viktig. Det finns ett paket kvar faktiskt.
Får jag öppna det?
Ja, du kan få göra det nu.
Vad bra.
Naturliga gåvor, materiella gåvor, nådegåvor. Hela vårt liv är ju en gåva. Och för att kunna använda alla dina gåvor, då tror jag du först och främst måste ta emot dig själv som en gåva ur Guds skaparhand. Ska vi ge den till någon, eller?
Ja, är det någon som vill komma upp och ta hand om det här?
Kan du inte fråga Rebecka?
Vi tar någon frivillig, ja. Typ Rebecka.
Rebecka är duktig, ja, på sånt där. Ja. Alltså jag känner mig lite orolig om, alltså för min egen del så känner jag att det här, nu har vi, är vi på överkurs liksom. Att ta hand om det, Rebecka.
Varsågod. Så då har vi, vilka gåvor var det vi hade nu igen?
Naturliga.
Ja. Rakningar.
Materiella, det vi faktiskt äger.
Och så nådegåvorna.
Och så nådegåvorna. Och allt det där blir som hela livet.
Berättelsen som vi såg här precis i början om tjänarna med talenterna, den lär oss att poängen i den berättelsen var ju inte om de hade en talent eller 1 000 eller 5 000. Poängen var hur de använde sina talenter. Ingrid sa någonting väldigt bra när vi förberedde den här predikan tillsammans, som jag vill citera. Så här sa Ingrid: förvaltandet handlar inte om vad jag saknar, utan om vad jag har. Frågan från Gud direkt till mitt liv den här dagen och varje dag blir: Patrik, hur använder du de naturliga, materiella och andliga gåvor som jag har lagt ner i ditt liv? Använder du dem för min skull? Eller använder du dem för din egen skull? Alltså, hur förvaltar jag det jag har fått att förvalta under mina korta år här på jorden? Jag behöver inte titta på dem med 5 talenter och säga att om jag bara hade fått den talenten så skulle jag minsann tjäna Gud jag också. Vårt ord talang kommer ifrån talent. Vi tänker på engelskans talent. Hur använder jag min talang? Förvaltarskapet, det blir en fråga som vi alla ganska snart hamnar inför. Det intressanta är aldrig någonsin vilken slags gåvouppsättning jag har fått. Utan det intressanta blir hur använder jag den gåvouppsättning som jag har fått. Förvaltandet, som Ingrid sa, handlar inte om vad jag saknar utan om vad jag har. Igår berättade jag om en kompis på bibelstudiet som hette Urban. När vi var i 15-årsåldern. Han sattes alltid sorglöst ner med sitt svarta, svallande, långa hår. Svängde lite nonchalant med det. Tog en gitarr, spelade några låtar, så flockades tjejerna kring Urban. Och jag kunde gråta av orättvisa över hur hans talang inte var min. Men återigen, frågan är inte vilka talanger jag saknar, utan vad jag gör med dem jag har fått. Gud har gett mig exakt det jag behöver för att tjäna honom. Gud har gett dig exakt det du behöver för att tjäna honom. För att göra hans vilja, för att göra det han har tänkt dig. Han har ju skapat dig. Och det är inte så att Gud gjorde ett misstag när han skapade dig. Han vet precis vad han gjorde. Annars underkänner vi ju Guds skapelse. Det är alltid troheten som räknas, inte resultatet. Det är alltid troheten.
Ändå finns det så många hinder för att vi verkligen ska använda våra talenter. För den här tredje personen i bibeltexten så förstår vi att hans gudsbild och hans självbild, den styr det som han gör. Jag var rädd, står i Matteus 25 och 25. Tänk att rädslan avgör så många av våra val. Att den får styra oss. Rädslan för att göra fel eller göra annorlunda. Guds rädslan eller människofruktan. När jag var sådär 16-17 år så började jag någonstans inuti mig känna att ja, men jag tror att Gud ändå har lagt någon slags talent i mitt liv som kommer handla om att jag vill kanske jobba i en kyrka eller så. Jag behöver gå på en bibelskola, bestämde jag mig för. På den tiden så fanns det gudstjänster i den kyrka där jag växte upp, där bibelskoleeleverna hade möten. Och så fort annonserades bibelskoleelevsmöte, då åkte jag dit. Inte för att höra vad de sa, utan enbart för att se hur de såg ut. När man är 16-17 år är det väldigt avgörande. Och kanske också för resten av livet. Och när jag satt där i Philadelphia, Stockholm, så förstod jag väldigt snabbt att det jag kände, det var helt fel. För att alla de som hade kommit in där på Brommaskolan och på Kageholm och allt var de kom ifrån, ingen av dem hade jeans, skinnjacka eller palestinasjal. Och när jag satt där i kyrkbänken så förstod jag, aha Gud, jag känner fel. För om det där är rätt, då borde jag ju också ha blivit skapad så att jag såg ut så. Alltså känner jag fel. Och jag grävde, tror jag, av ganska mycket rädsla ner det som jag innerst innebar på. Jag har kämpat med det sen efter det också. Med min eller mina talenter. Jag blir ju aldrig nöjd. Det går ju alltid att göra lite bättre. Att använda det man har fått på ännu lite bättre sätt. Ibland tror jag att jag till och med har drivits av resultaten. Tänk om det är mätbart, det man kan göra. Då kanske någon annan kan se. Vet ni, det har varit en smärtsam väg, men en livsnödvändig väg till att göra upp med gudsbilden och självbilden. För kan man inte det, så påverkar det också ens människobild, synsättet på andra. Kraven på andra. Förväntningarna på andra. Det finns många hinder för att våga använda sina gåvor. Men man kan ta sig över hindren. Ibland kanske med lite hjälp av andra.
Vi behöver hjälp av varandra. Första gången som jag vet med mig att jag profeterade. Det har inte hänt speciellt många gånger. Inte ens 10 gånger tror jag. Men första gången jag vet med mig så var jag 9 år gammal. Är det någon som är 9 år? Ingen. Det var i alla fall hemma i min församling, hemma i Alfta, där jag kommer ifrån. Där hade vi alltid bön klockan 10, ungefär en halvtimme. Och sen vid halv 11 så hade vi lite juice och någon frukt och väntade på att gudstjänsten skulle börja 11. Långt nere i kyrkan, just den här förmiddagen, så satt ett par som för första gången gick på gudstjänst i vår kyrka. De hade aldrig gått där tidigare. De var på kurhemmet i Alfta. Helt plötsligt, i den här pausen, juicepausen, så utbrister högt och tydligt den nioåriga varianten av mig: "Så säger Herren, 1 + 1 = 1. Vår pastor, som jag inte behöver namnge, han var inte direkt road över det här utbrottet, och jag fick med en radda så jag förstod att jag levde. En rejäl utskällning över att jag lekte med såna här saker och gjorde sig lustig över, och det här var ingenting att skoja om och så. Men paret som satt längst bak hade väldigt stora problem i sitt äktenskap, och de hade funderat på skilsmässa. Och de hade sagt till varann på morgonen innan de gick till gudstjänst, så hade de sagt till varann och bett till Gud om ledning. Gett Gud en chans att liksom säga någonting till dem under den här gudstjänsten. Och så kommer den här lilla grabben och häver ur sig en klockren profetia rakt in i deras liv. Från Guds hjärta till deras hjärta. 1 + 1 = 1. Och det här berättar de 6-7 år senare, när de återkom till Alfta kurhem och gick på gudstjänst. Så berättar de det för vår nuvarande pastor. Hur de hade fått vara med om detta och hur de har hållit ihop då de åren fram till dess.
Vet du, när jag hörde dig berätta om det här förut en gång, då var jag så vansinnig. Dels för att det nog väckte en oro hos mig själv, att jag säkert har behandlat människor på ett liknande sätt. Men sen också över det där att han bestämde, var den han?
Ja.
Att han bestämde när det i gudstjänsten var rätt tid att lämna en hälsning. Att du var för liten, tycker jag att jag hör. Att du profeterar kanske för kort med för lite ord. Alltså Patrik, jag är så oändligt tacksam att han inte slog ner modet på dig. Att han inte gjorde så att du aldrig mer skulle våga säga att det här tror jag att Gud har sagt till er. Och nu tänker jag säga det. För det hade ju faktiskt kunnat blivit resultatet av hans sätt att bestämma när Gud vill tala och vad Gud vill säga. Tänk ställt om man kunde hjälpa varandra att hitta sina gåvor. Istället kunde han ha väglett dig och förklarat någonting. Men det är väl så där, för att vi ska kunna hjälpa varandra och hitta varandras gåvor, så måste man ju ha varit hemma hos familjen Näderot och veta att Rebecka är otroligt duktig på att baka. Eller man måste ju ha förstått att Patrik kan raka sig med båda händerna. Det var så han faktiskt inte första gången vi träffades.
Utan vatten visste jag inte själv heller.
Det är ju helt fantastiskt. Nej, men alltså det tar ju en tid i ens att lära känna varandra, så upptäcker man mer och fler av gåvorna hos varandra. Därför tror jag att det är viktigt att vi lever så nära varandra så att vi också kan se vad vi har för gåvor, så vi kan uppmuntra varandra.
Och vet du en sak? Jag har aldrig trott att jag skulle få använda gåvan att jag kan använda båda mina händer för Guds skull. Men det har vi gjort idag.
Verkligen? Ja.
Som avslutning på den här predikan så vill vi betona församlingsgemenskapens enorma betydelse. Det mesta av Bibelns undervisning blir oförståeligt om man särkopplar det från en församling. Alltså, det går inte att begripa. För hela Bibelns undervisning sker rakt in i en församlingsgemenskap. 27 böcker i Nya testamentet är skrivna direkt till en församling. Församlingen i Korint, församlingen i Rom, församlingarna i Galatien. Inte till enskilda personer, utan till församlingarna. Ska vi förstå undervisningen så måste vi också läsa den ur församlingens perspektiv, inte ur vårt privata perspektiv. För den är skriven till församlingen. Och det här med gåvorna blir också helt obegripligt utan församlingsperspektivet. De andliga nådegåvorna har getts oss av en anledning, och det är för att bygga upp församlingen. Inte till mig som privatperson, inte alls, utan till oss i församlingen. Alltså min gåva, det är en gåva till församlingen, inte till mig. Din gåva är en gåva till församlingen, inte till dig. Så måste vi se det. Och jag drömmer, jag berättade om det förut tror jag, men jag drömmer om att här i vår församling skulle vi få så ett rikt uttryck av våra gåvor, också de andliga nådegåvorna, de naturliga, de materiella. Men jag drömmer att mitt under gudstjänsten, det är en dröm som jag bär på, mitt under gudstjänsten, mitt under lovsången eller predikan eller vad det nu kan vara, så blir människor som sitter med helade eller frälsta eller berörda på olika sätt. Så att det inte går att koppla till någon människa. För det här har vi så svårt med. Det är så lätt att vi blir sturska om jag får lägga händerna på någon som blir helad. Så tänker jag, yes, vilken wow-predikant jag är som kan hela människor. Vad skönt det är om vi slipper det. Och jag tror att det kan fungera så. För gåvorna är inte kopplade till person, de är kopplade till församling. Gåvorna ges oss inte för att vi ska synas och märkas. Gåvorna ges oss för att Jesus Kristus ska synas och märkas. Det är poängen. Att Jesus ska synas och märkas tydligare i Södertälje. Att Jesus ska synas och märkas tydligare i vår församling. Och tänk att min gåva, tänk att Ingrids gåva, tänk att Rebeckas gåva, tänk att din gåva får vara en del i det stora brödbak som kallas för Kristi kropp. Och om en stund så ska vi tillsammans bryta det här brödet, där vi har lagt ner de här gåvorna. Så vi bryta det och så ska vi fira nattvard tillsammans. Vi hör allihop hemma i bakbunken som Rebecka gör ett gott bröd utav. Alla har vi någonting att bidra med för Guds rikes skull. Det är därför du har fått dina gåvor. Amen. Ber du, Ingrid?
Tack Gud för allt det du har gett oss. Tack för de naturliga gåvorna som känns så enkla och så självklara. Tack för de materiella. Tack för allt vi har fått av dig. Och tack för de övernaturliga nådegåvorna. Herre, låt allt det där få smälta samman. Och tack för att du har gett det till oss här i församlingen. Hjälp oss att förstå att vi behöver varandra tillsammans. Ge oss mod att våga använda det du har gett oss. Låt inte rädslan styra oss. Gör oss fria. Amen.